Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
"203 landskamper för Tre Kronor" gjorde Thomas Jonsson, han som tillhör den lilla exklusiva skara spelare som vunnit SM, VM, OS och Stanley Cup. 203 minuter och 30 sekunder är klubbrekordet i Luleå Hockey när det gäller tiden för en målvakt att hålla nollan. David Rautio har rekordet och efter 5 år på andra håll är Rautio tillbaka i Luleå-tröjan just kommande säsong. 203 centimeter lång är LeBron James, en av tidernas främsta basketspelare som just nu spelar i Los Angeles Lakers. 203 kilometer i timmen är hastighetsrekordet i snowboard. Fransmannen Edmond Plavchuk är rekordmannen. 203 utvisningskoden i innebandy för lyftning av klubban, regeln som gör att motståndaren inte får haka upp din klubba och därför gör innebandyn till en av de allra snabbaste bollsporterna. Den 203 dagen år 1987 föddes Charlotte Kalla, tidernas mest framgångsrika svenska längdskidåkare sett till antalet mästerskapsmedaljer. 203 spelade GM ledde Björn Borg fram till sin första Wimbledon-triumf 1976. När han vann finalen mot Ilja Nastase hade han inte förlorat ett enda set. Tänk. Och det 203 avsnittet av Sporthuset kommer ut torsdagen den 1 augusti 2019. Det vill säga här och nu. Två fotbollsexperter på plats, två spelare med starka allsvenska meriter, två olika kön och helt olika åldrar. Här är Irma Helin och Jens Fjällström.
Yay!
Hej, tack så mycket.
Hej!
Alltså man måste ju nästan få ställa en fråga om du har det, den uppgiften Tommy. De här 203, vem har letat rätt på att den 203 dagen för Charlotte Kalla eller det 203 gamet för Björn Borg? Finns det någon sajt där man liksom slår in siffran 203 ungefär som en valutakonverter och så ploppar det upp massa idrottshändelser, eller vad är det?
Ja, men vilka härliga människor.
Ja,
vilket engagemang. Sporthuset-lyssnarna är ett släkte för sig.
Eller hur? Grymma.
Som plockar fram det. Mm. Och jag kan ge svaret. Peter Rosmark tog fram 203 GM. Björn Borg, snyggt Peter. Och han har alltså lagt ut en bild på Twitter där han har den sammanräkningen. Så han följde Borg på den tiden.
Ja, det var det många som gjorde det.
Ja, exakt. Men 1970, och så han har liksom, och då var det, i och med att det inte fanns något internet och sådär, så har han gjort noteringar då, GM för GM. Så han kunde visa upp den härliga lappen då. Men det är också imponerande att ha gjort lappen är en sak, men sen att ha den här sinnesnärvaron att det kommer ut här 203.
Ja.
Att då, jag ska nog titta lite i mitt arkiv.
Ja.
Sen vet jag inte det här med Charlotte Kalla, om det där kan det möjligen finnas någon sajt. Jag vet inte vad...
Den var bra.
Ja, den var fin också. Jag vet inte vad... Erik Dahlberg säger om det, för det är han som har skickat in den här via vårt Instagram.
De är helt taglika i alla fall och väldigt, väldigt skickliga på att hitta nummer eller kopplingar till våra avsnittsnummer, så det är ju jättekul.
Som sagt, fotbollsexpertis, och ni är i olika städer också. Vi sitter ju här i Stockholm, du och jag, Irma, och du är nu, ska vi se var du är, Jens.
I Malmö.
Och du Irma, yes. Hur mår du förresten? Du såg lite mosig ut när du kom in om dörren.
Nej, jag har varit dålig, jag har haft feber. Och det var länge sedan jag hade det som jag nämnde innan. Men 39 grader och haft ont i halsen och massa. Och vi hade ju match i söndags på Tele2. Det skulle bli världens publikfest. Och jag hade gråtit på länge, men då låg jag med sig hemma och grinade över och missade den matchen. Men nu är jag
typ... För det var lite av årets event på något sätt. Att det var dubbelmatch då med herrlaget Djurgården och spelade mot Häcken. Och sen skulle ni möta Eskilstuna.
Exakt. Så ja, publikmässigt var det ju den matchen man ville spela. Men... vart en tuff dag på Tele2 för Kina. 0-3 mot Eskilstuna. Så var ju så där.
Men det som inte riktigt stämmer i Djurgården dam. Ni ligger ju på under halvan, men har ju ett, som jag kan se i alla fall, rätt så bra spelarmaterial.
Ja, gud ja. Ja, verkligen trupp för att ligga högre upp. Min filosofi är väl som spelare i varje fall att bara försöka liksom göra så himla bra jag kan ifrån mig på träningar och bidra med energi och tempo och inte lägga för mycket fokus på liksom vad vi ska ändra och vad vi ska göra, utan det finns folk högre uppe än jag som liksom bestämmer de delarna. Men självklart är det svårt att inte sitta hemma och tänka liksom, vad fan ska vi göra, varför vinner vi inte och varför går det tungt och, men det är många viljor och många åsikter, så jag tror att jag lämnar liksom den delen till några andra.
Hur ser du på favoritskapet i serien? Jag menar, jag tittar på tabellen, det är ju hur tätt som helst. Rosengård är en poäng för Göteborg, ytterligare 2 poäng bakom Vittsjö och Örebro. Det är ytterligare 2 poäng till Linköping och Piteå. Och så där håller det på. Om du skulle plocka fram en kristallkula?
Jag tror att Rosengård vinner. Alltså, de har en bredd i sin trupp och spets framförallt då, som inte någon av de andra allsvenska lagen har enligt mig. Sen är Göteborg riktigt bra också, och det kommer bli en rolig liksom kamp om guldet. Sen Vittsjö och Örebro, jätteroliga utmanare, för det var ingen som kunde tro det på förhand, eller jag har väldigt svårt att tro att någon kanske säger nu att de tippar i det, men det tror jag inte.
Och mästarna Piteå då?
Ja, nej, haft lite tuffare. Jag älskar ju Piteå, jag har själv varit där och gillar ju Stellan Karlsson, deras tränare, väldigt mycket, men det är nog svårt. Jag tror det var en oerhörd urladdning att vinna SM-guld där uppe i Piteå, så det är lite så här som Leicester när man vinner Premier League. Det är svårt att återupprepa det året efter. Jag tror inte man blir mätt, för det är ju spelare med bra mentalitet. Men jag trodde nog inte att Piteå skulle vinna som guldår igen. Så. Men jag tror att det blir Rosengård.
Du, efter VM, tidernas VM, tidernas häftigaste VM. Ja. Hur är stämningen kring nu när damallsvenskan har kommit igång igen? Det har också blivit så att i den här grejen så var det också att det kanske största namnet då, Kosovo Asllani, lämnade för... Jag kallar det Real Madrids damlag lite slarvigt. Ja. Vad heter laget egentligen?
Vad var det? Någon så här... Tacon. Ja. Men det blir Real Madrid.
Som förut Sofia Jakobsson också skrev på för den här veckan. Men hon kommer inte från damallsvenskan. Men hur är vibrationerna?
Bra. Alltså jag tycker att hela VM har gett en uppsving för damfotbollen såklart. Det måste ju alla skriva under på. Men jag var ju lite rädd att... när vi kommer hem till damallsvenskan igen, att man skulle liksom glömma det här och inte, att det inte skulle pratas om på samma vis. Men i alla fall i de områden jag rör mig, så blir det ju bara liksom hyllat om publiksiffrorna och att Sverige gjorde väldigt bra ifrån sig, speciellt resultatmässigt. Jag var ju lite orolig där på förhand hur det skulle gå, men resultatmässigt så kan man ju inte säga någonting, utan det är succé-VM för Sverige. Sen publiksiffrorna, jag har kollat lite på dem. Och det, i vissa delar av Sverige så har det smittat av sig och gett fina publiksiffror, men vissa delar så är det kvar med lite tuffare i vanlig ordning. Så jag vet inte om det kommer bli... en publikströmning som man kanske hade hoppats på efter VM-succén. Men det pratas om damfotbollen i positiva termer. Och det är liksom bra nog.
För det är ju lite dubbelbottnat där, som vi har varit inne på i Sporthuset några gånger, Jens, det här att bra för damallsvenskan att damfotbollen växer. Men samtidigt att damfotbollen växer gör att sådana som Asllani och company, exakt, fler sådana lämnar ligan.
Ja, det blir ju naturligt i och med att de stora klubbarna sitter på de stora budgeterna och möjlighet att trycka upp lönenivån på ett sätt som blir svårt för allsvenska klubbar att hänga med och konkurrera i.
Vi pratade om det där innan, Tommy, att det också, att det, Det är klart att det är tråkigt för allsvenskan att vi blir av med liksom våra bästa spelare, men det finns också någon, eller jag hade önskat det när jag var liten tjej och spelade fotboll. Det var ju skitcoolt att drömma om att spela i damallsvenskan, men det är ju ännu coolare att drömma om att spela i Real Madrid som sjuåring. Och jag tror att det föder ett intresse i Sverige också som kommer göra att det är ännu fler tjejer som spelar fotboll, och det kommer utveckla liksom svensk damfotboll också. Så det är på gott och ont, men jag tror framförallt att det är på gott att det finns ligor som blir större än damallsvenskan till slut.
Jag såg VM-finalen i Boston, på amerikansk mark med andra ord, på City Hall Square eller något i den stilen, storbildsskärm och sådär. Ja, ni vet hur jänkare kan vara. Go USA! Ganska så coolt. Men det var nästan en sån där surrealistisk känsla. För vi gjorde ju en del jobb åt USAs damlandslag och analyserade fyra av deras motståndare som de själva fick bestämma. Och så det flöt ju på rätt bra, och vi hade kontakten längs VMs gång och sånt där. Så när de gick,
och vi det alltså?
Det är alltså Sportlogic, det kanadensiska företaget som jag jobbar med, som jobbar med olika typer av dataanalys av sport, framförallt fotboll och framförallt ishockey. Men när de gick till final mot Holland så hörde de av sig och sa, skulle ni inte kunna göra en analys på Holland också?
Det blev så, för du tänkte ju det innan. Du sa det, undrar om de kommer höra av sig, för Holland var inte bland de där lagen.
Nej, ja. Och mycket riktigt så gjorde de det. Och så sedan så okej, när behöver ni den? Imorgon.
Okay. Vänta, inte bara imorgon utan first thing in the morning.
Ja.
Precis så var det. För Europatid är ju 6 timmar framför. Så det var ju egentligen direkt minus 6 timmar. Så det var ju bara att toksätta sig och tokköra både datorerna göra en egen liksom mer videobaserad analys av det hela. Så jag körde 12 timmar i sträck där. Och så 3 på natten skickade jag över analysen till dem, och så sedan då man liksom 2 dagar senare och kollar storbilds-tv och ser man vissa saker som man känner igen. Det var surrealistiskt.
Du bidrog till guldet med andra ord.
ett litet, om man kan ta en guldmedalj så kan man skära ut en liten tusendel av den. Så alltså, det var häftigt.
Sporthuset 203.
Jag fick ett bra inspel apropå dam- och herrfotbollen i Sverige från Kristoffer Sjöberg, som hörde av sig till vår hemsida sporthusetpodcast.se där vi har kontaktformulär. Har ni tänkt på det? Det är svenskt världsherravälde i fotbollen. För Sverige i herr-VM förra året, topp 8. Sverige i dam-VM, topp 3. Sverige totalt sett, dessa två mästerskap, nummer 1. Inget annat land kan stoltsera med lika fina resultat av sina landslag herr- och damsidan kombinerat i dessa båda VM. Men tänk att Sverige är bäst i världen då?
Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Det känns inte, om man ska säga så här, vilket land är bäst i världen i fotboll, då tänker man ju inte Sverige.
Nej. Är det här möjligen lite hårdvinklig?
Det kan vara lite subjektivt, möjligtvis. Jag skulle väl kanske säga, om man ska, vänta, vilka skulle ni säga? Om man ska säga, vilka är världens bästa fotbollsland? Ja. Tar man Sverige framför Brasilien och Spanien och Italien?
Men det är ju här och dam ihop vi pratar om.
Ja, faktiskt. Och Brasilien har ju Marta. Ja. Det är
jag tycker för att vara en konstruerad variant så är den väldigt bra konstruerad.
Verkligen?
Eftersom den tittar på liksom resultaten i VM. Det är ju inte så att det är någon annan, man hittar någon annan obskyr grej och lägger ihop Sverige.
Sverige är bäst i världen.
Om vi byter till herrarnas allsvenska, Jens, du var ju med i den högsta grad fram till och med förra säsongen då i Malmö FF. Nu hackar det lite för Malmö som var guldfavoriter, och du är i stan just nu och har säkert dina kontakter här och där. Vad tänker du om hackandet som leder till att framförallt Stockholmslagen, kan man väl säga, AIK, Hammarby och Djurgården just nu utmanar Malmö FF? Det är alltid så förresten i podden att Lasse Granke säger ju alltid väldigt tidigt så här:
Malmö är på väg att rycka den allsvenska tabellen. De andra lagen är ju frikostiga med att lämna poäng ifrån sig. Så Djurgården kryssar AFC, AIK förlorar hem mot Norrköping som i sin tur förlorar hem mot Sirius. Så där håller de på. Så Malmö är på väg att segla ifrån.
Man tror ju ofta att Malmö håller på att segla iväg däremot.
Ja, det håller de på att avgöra.
Ah.
Det man tydligt kan se efter tre raka kryss från Malmös sida är ju att allsvenskan lever ju. Mm. Och det tycker jag liksom att det är det man vill ha. Man vill ju ha en serie som lever i allra högsta grad, och tittar man på den så tycker jag liksom att men det är ju fem lag som kan blanda sig i det där. Vi har, du nämner Stockholmsklubbarna, men du får nog ta liksom addera på Häcken som är en som kan hänga på i det där racet också.
Och Norrköping nu, kanske heller till och med.
Kanske till och med Norrköping, inte alls omöjligt. De ligger ju någon poäng längre bak sånt där. Och jag tycker den kommande omgången när vi spelar in det här avsnittet kommer ju bli riktigt, riktigt intressant. Eftersom den kommande omgången spelar ju varken MFF eller AIK. Jag tror för att de liksom ska få en liten paus i sin Europasatsning som de håller på med inför kommande playoff och kvalrunder in till Europa respektive Champions League. Vilket gör att det kan ju tajtas till ännu mer efter den omgången. Och det, jag välkomnar det. Och jag tror att MFF vet om att de är bra nog till att vinna allsvenskan. Men bekvämlighet, om man uttrycker det som så.
Mm.
Och så sedan så tullar man lite på det som är viktiga delar och så där. Jag ser de flesta av matcherna och sånt där. Och man kan ju gå till expected goals och säga att man självklart de borde ha vunnit mot Sirius, självklart de borde ha vunnit mot Östersund och såna där saker. Men man ska göra det också.
Expected goals, alltså förväntade mål. Men är det inte så också att den typen av siffror är egentligen mest intressant över tid?
Jo.
Inte i en enskild match. Alltså vi måste räkna många matcher. Då kommer sådana siffror att till slut visa sig vara avgörande. Men då undrar jag då, apropå statistiken då, Jens. Har du svaret på den där gåtan med Hammarby? För det är alltså så att Hammarby har gjort 40 mål på 17 matcher. De är alltså överlägset det bästa laget i allsvenskan offensivt. Sen är de i och för sig också överlägset sämsta laget bland topplagen defensivt. Det är väl lite Bajen över det här. Klacksparkarnas lag med offensiv som glimrar och sådär.
Speciellt i år. Det är roligt att kolla på Hammarby.
Jo, det du tittar på, du tittar på antalet avslut. Det är liksom en parameter i det hela. Den andra parametern som du tittar på, det är vad är snittsannolikheten på de avsluten att det ska bli mål.
Mm.
Och då kan du vara bättre eller sämre på det. Det vill säga de lägen du skapar. Är det större eller mindre sannolikhet? Alltså om du gör en allsvensk tabell på det, vilket man kan göra. Och i den tabellen ligger Hammarby topp. Det vill säga att de lägen de skapar är generellt sett mer högkaratiga än andra. Jag tror det är AIK som ligger närmast i den faktiskt. Så AIK och Hammarby toppar den delen. Malmö skapar flest avslut. Men de avsluten är inte lika högkaratiga om man väljer att ta det den vägen. Så ja, det finns svar på det. Sen är ju en förklaring att det rasslar till med 20 mål på de fyra senaste matcherna. Har ju säkert en koppling till att motståndet är AFC, Falkenberg. Några lag i varje fall som inte ligger i toppen av serien.
Jag tycker alltid att Malmö ska vinna allsvenskan.
By default.
Ja, men den tredje sista omgången har man Hammarby. Den näst sista omgången har man AIK. Och sen tror jag att Örebro borta kanske. Så det kan ju avgöras ganska mycket på slutet i år igen. Det kan bli väldigt, väldigt spännande.
Högt i tak i sporthuset.
Men hörni, Premier League börjar ju nästa vecka. Det känns väl som att vi måste gå in ganska djupt på det ämnet, eller vad säger ni?
Ja, det är ju ditt favoritämne.
Det är mitt favoritämne. Ja. Och som jag sagt förut ska jag ju till Manchester och se första matchen, United-Chelsea. Och jag har redan börjat drömma om segersiffror för United. Men vi får se. Ska bli spännande i alla fall.
Okej, så här tippar du Premier League.
Spännande.
Jag vill säga topp 6 då.
All right.
Man landar ju gärna i topp 6 eftersom dels finns det ju 6 klubbar som sticker ut. Det finns en, ska man inte säga det, att det är 6 lag, alltså rent meritmässigt. Som är...
Och det är alltid kul att försöka få för sig att något annat lag ska in på den här topp 6-listan.
Som det var lite vibb på förra året med Wolverhampton och sådana saker.
Mm. Men jag tror återigen att det blir den grande sexan som det brukar vara.
Sporthuset listar.
Irma Elins tips, Premier League. Strax Jens Fjällström som hänger på också. På sjätte plats.
Där har vi Arsenal. En fin offensiv och Ceballos, en inmittfältare som kommer på lån som är väldigt duktig. Men jag tror fortfarande att det är Arsenals defensiv som gör att man inte kommer högre upp än sexa i
Arsenal
Premier League.
Arsenal också med Fredrik Ljungberg i ledarstaben. Mm. På femte plats.
Där har vi Chelsea. Roligt med Frank Lampard såklart, men Chelsea har ett köpstopp som jag tror hindrar dem lite för mycket för att komma högre upp. Hazard bort, jag tycker Hazard är en av Premier Leagues bästa spelare. Det snackas lite om att han har lite ölmage nu när han har tagit sig ifrån Premier League, men det brukar han ha vissa försäsonger, sen kommer han tillbaka i toppformen då. Men Chelsea med deras köpstopp tror jag kommer på femte plats.
Frank Lampard, ny tränare i Chelsea. På fjärde plats.
Där har vi Spurs. Tottenham är ett väldigt bra lag. Det som talar för Spurs är att man har liksom samma kontinuitet i truppen. Det är två år nu med i stort sett samma trupp. Får man ha kvar Eriksen? Det är en fråga många Spurs-supporters ställer sig. Kan likväl komma trea och nosa högre upp. Men jag tippar dem på en fjärde plats.
På tredje plats.
Nu är det mitt subjektiva hjärta som talar. Där hör vi Manchester United.
Önsketips.
Ja, det är mitt önsketips. Ni som har hört mig prata förut vet väl att det här är lite mer med hjärtat än med hjärnan. Men nu har jag sett varenda försäsongsmatch med Manchester United. Det är lite mer frenesi i laget, det är mer energi, det är snabbare omställningar och framförallt ett betydligt mer aggressivt försvarsspel. Man har fått in Van Bissaka som jag tycker har imponerat stort, så det är ett litet utropstecken, Uniteds nya högerback. Men jag tror att om allt klaffar, om Paul Pogba är på bra humör, så kan man nå en tredje plats i Premier League.
Och du är framme vid topp två. Mm-hmm. De som duellerade också, det är de som är kvar om guldet förra säsongen. Och vilka blir då etta och vilka blir tvåa? Vi börjar med tvåan då.
Där har vi återigen Liverpool. Det som skilde Liverpool och City år åt förra året, det var ju inte mycket, men jag tror i slutändan att det var bredden i trupperna. Det skrik från så här supportershåll att man vill ha en bredare trupp, men det har stått ganska stilla på transfermarknaden i år. Och man kan se det på ett sätt. Jag tycker inte att det finns liksom spelare, till exempel som i Shaqiri-klassen med den budgeten, som är tillgängliga på marknaden. Och Liverpool har inte råd att värva de typerna av spelare.
Så för tredje året i rad går guldet enligt dig till Manchester City.
Ja, som jag har varit inne på, Manchester City har en bredd som inget annat lag har. Och man har också en spetsig spelare med en enorm kvalitet. Vi har Kevin De Bruyne, vi har Sterling, Aguero och en spelare som Bernardo Silva som jag tycker var en av Premier Leagues bästa förra året. Och för att inte tala om bara spelare så har man också en av världens, om inte världens, bästa fotbollstränare, Pep Guardiola. Hej, ett litet varningsfinger för att spelarna kanske har blivit mätta, det beror på. Vi får se om Guardiola lyckas liksom motivera sina spelare i år igen. Men jag tror att City vinner Premier League och det är väl många med mig som tror det. Om man kollar på olika bettingsidor så är City i topp med, och det känns legitimt. Så efter i Premier League nästa säsong blir tyvärr Manchester City.
Säger Manchester United-supporten Irma Elin. Det är starkt det där Manchester United-blodet. Det som byggde ditt fotbollsintresse har du berättat om tidigare. Kärleken till Manchester United. Medhåll eller mothugg? Har du någonting du vill trycka in, Jens?
Mothugg.
Ja. Ja, men till att börja med så tycker jag inte man behöver göra en topp 6. För mig räcker det med en topp 2. Var det 25 och 26 poängs skillnad, alltså från Liverpool City ner till trean Chelsea förra säsongen. Alltså de är ju på en egen nivå, de två klubbarna. Och jag ser ingen anledning till att det skulle vara något annorlunda nästa år. Jag nöjer mig med en topp två. Jag tror när det gäller Pep-delen där, så tror jag att jag tror inte att spelare blir mätta eller belåtna under Pep, för han tillåter inte. Däremot tror jag att han är kanske världens mest krävande, på samma gång som han är en av världens bästa coacher, så tror jag att han är den mest krävande. Och jag tror att det kan vara jobbigt och liksom, varenda detalj, skruva upp, aldrig nöjd. Att det liksom kan göra att man orkar med en och samma coach på det sättet ett antal år. Sen så av olika anledningar tror jag att spelaren kan bli lite fed up. Inte av dåliga anledningar, men bara för att det är jobbigt.
Inte 2 timmars möte till idag.
Precis. Och inte liksom gnugga ännu mer den detaljen. Man nöjer sig inte med det där, fast när det är jättebra så ska det bli historiskt bra.
Bra poäng. Det finns ju några så här typ exempel när City har vunnit med 6-0, 5-0 och Pep står i intervjun efter och helt stonefaced och bara no. This wasn't good enough. Det är inte många andra tränare som gör det i Premier League. Hours are as are, so skilled in so chaffing fast. He's better than Steve Gerrard. Hours are as are. Hours are as are.
It is now official, it is now complete. The saga has reached an end. Antoine Griezmann is a Barcelona player. They say that Griezmann and Neymar both shared exactly the same desire to play at Barcelona. They want to be here, they want to make that move.
Premier League startar nästa helg. Sen helgen efter det, då är det dags för nästa stora liga, La Liga. De försöker ju kontra nu. Jens, du som har varit inne på den engelska dominansen. Jag menar Griezmann, supervärvning. Eden Hazard, supervärvning till Barcelona respektive Real Madrid. Vi får se om de kan kanske ändå återta herraväldet, topplagen i Europa.
Ja, jag tror liksom även för Barcelona och Real Madrid så tror jag faktiskt att Liverpool och City ligger nivån över, att det inte var en engångsföreteelse. Men de är ju inte mil i väg, det får man ju lov att säga. Och Griezmann kommer ju passa Barcelona jättebra och Hazard kommer ju passa Real jättebra. Så att det kommer ju bli bra värvningar in och som stärker det laget. Det som blir intressant är ju, tycker jag, ur svenskt hänseende, är ju att se hur Alexander Isak grejar La Liga och hur han passar in där. Och Real Sociedad som lag, jag tycker jag kommer att följa honom nära, för jag tror det kan gå riktigt bra.
De skriver det i många tidningar, det ser ut som att Sociedad har hittat sin diamant och han blir tokhyllad i medierna i Spanien just nu, Alexander Isak. Dels för att han, om hans mogna spel i hans nya roll, men de pratar mycket om hans storlek i förhållande till hans teknik, och det är väldigt roliga rubriker som svensk att läsa om Isak. Så det kan ju betyda mycket utifrån det vi pratar om i självförtroende att få en sån start i en klubb.
Det jag tycker är häftigt med honom är ganska ofta när svenska spelare sticker iväg utomlands till riktigt bra ligor och sådär, så kan ibland tekniken vara en liten begränsning, eller att tempot kan bli lite av ett problem. När jag tittar på Alexander Isak så ser jag tekniken är inget problem. Tekniskt är han på en så hög nivå att han kommer att greja La Liga, som kanske är en av de mest tekniska ligorna i världen. Han kommer att greja det bra. När jag tittar på tempot, så klarar tack vare sin teknik, tack vare sin spelförståelse, så kommer Alexander Isak att klara tempot utan problem. Så liksom de här två grundförutsättningarna som brukar kunna vara problem för svenska spelare att akklimatisera sig i en ny bättre liga, de har inte Alexander Isak, och det är det jag tycker är så häftigt. Man skulle kunna säga fysiskt kan han bli ännu starkare. Ja, han har storleken, men han skulle kunna bli fysiskt så att han även kan dominera sina motståndare. Där, och det kommer att komma med åren, hur han vill. Så hans största utmaning nu är ju att spela smart. Hur ska han använda sig av sina resurser? Och jag tycker det är så kul att se det här play and go. Du spelar och så ny rörelse, spela och ny rörelse. Sättet han hela tiden håller sig igång. För det är ju sättet att du tillåter aldrig spelare att komma in på kroppen. Du tillåter aldrig spelare att kunna tackla dig egentligen. För du är redan borta när de kommer farandes där. Så det där tycker jag ska bli så Nej, men ruskigt häftigt att följa honom, och det kommer ju också vara alltså väldigt avgörande för svenska landslagets framgångar de kommande åren också. För Alexander Isak har liksom en nivå högre än vad vi har sett på väldigt länge.
Ja, verkligen. Vad han gjort? 3 mål och en assist redan under försäsongen, och jag tror han ju hittills har gjort mål en gång i timmen i laget liksom matchen, men det är ju konkurrens på 9-positionen. Det är väl positivt att det finns otroligt många matcher att spela i La Liga, så han kommer ju få sina minuter. Kanske, nu är det så mycket jämförelser, men kanske det mest spännande vi har sett sen Zlatan Ibrahimovic. Så alla hejar ju på Alexander Isak liksom, oavsett om man har hejat på AIK eller Malmö, Djurgården, Hammarby. Så
han har en speciell nimbus, man märkte det. Vilken match var det? Var det Spanien borta, va? När det var svenska supportrar på plats, det började rulla liksom på läktarna.
Malta hemma var väl också en...
Ja.
Ja, just det. Men,
ja.
3-0. Mm.
Men tänk att släppa lös honom den 15 oktober. Kolla, titta på mina armar.
Ja, du fick verkligen gå så ut.
Jag åker kaffet här också. Det är ingen fara. Men alltså, det är så här omtumlande det är. Kaffekoppar ska ju åka i marken kring det jag säger. 15 oktober, då möter ju Sverige just Spanien. Där han spelar då på Friends Arena. En match som kan vara helt avgörande när Sverige går till. Släpp lös Isak. Sätt honom få start. Än så länge har det varit en liten halvsatsning på honom. Det var Robin Quaison och kompare som har gått före. Släpp lös honom bara. Pang, pang, pang. Och det kan bli ett historiskt genombrott i svensk fotboll.
Det tror jag. Lite grann som när Brolin snurrades in i våra hjärtan genom att göra mål mot Brasilien. Det kan Alexander Isak göra mot vilket motstånd som helst också. Tänk, grabben är ju liksom... Han fyllt 20 än. Jag tror han är 19.
Han fyllde 20 om någon månad, va?
Ja,
i september tror jag. Mm.
Och har ju trots allt hunnit med lite grejer. Han har hunnit med att etablera sig i AIK som är ett av Sveriges bästa lag och göra det väldigt bra. Han har hunnit med, tror jag, erfarenhetsmässigt en väldigt, alltså en motgång i Dortmund. Det gick inte fullt så enkelt, det gick inte att slå sig in, men att ta sig vidare från det via Willem Tsej här och öst in mål där och nu till spanska ligan. Jag tror liksom att det på 19 år fyllda så han samlar på sig mer erfarenheter av både goda och mindre goda saker som kommer att ha nytta till hans fortsatta karriär än vad väldigt många andra spelare samlar ihop under en hel karriär. Så det finns många, många anledningar till att det kan gå jättebra för Alexander Isak.
Och skönt tycker jag att han spelar ett lag som inte kommer ligga bara i skyttegravarna. För de är inte så... För jag tror det är väldigt förödande när man går till ett bottenlag. Jag tror inte vi förstår nästan ibland hur pass defensivt det blir i ett bottenlag i La Liga eller Serie A.
Som forward också.
Ja visst, det är det jag menar. Ja exakt, det var det.
Verkligen.
Precis.
Och det där kan man se på andra spelare. Jag tycker det är inne på sig lite samma poäng. Jag tänker på det, spelare som lånas ut. Som spelar antingen i Premier League eller La Liga i bra lag. Lånas ut till något lag som ligger liksom långt ner för att utvecklas och få speltid. Men man lånas ut till ett lag där man som anfallare bara fokuserar på att försvara nästan. Så det känns otroligt bra att Isak är ett lag där han kommer få liksom sina möjligheter att göra mål.
Och det är San Sebastian han kommer att bo i. Alltså det är för alla som inte har varit i San Sebastian, det är alltså matvärldens huvudstad. Den baskiska maten är helt magisk. Tittar man på Guide Michelin-stjärnor, ni vet sådana där flådiga stjärnor som jättefina restauranger får, så per capita så finns det ingen stad i världen som kan jämföra sig med San Sebastian. Ligger otroligt vackert, som en hästsko, och kallas Lilla Rio de Janeiro, för att det är en jättestrand mitt in i centrala stan, hästskoformad med gröna kullar vid sidan om. Ja, det finns en Jesus-staty där också, och varenda litet...
Och en Copacabana, eller?
Ja, men det är det. Det ser precis ut som Copacabana fast i mindre format. Och i varje gathörn är det mysigt. Och restaurangerna, spelar ingen roll var du går, så äter du god mat. Så han kommer ju att ha ett gott liv där. Det regnar lite mycket, det är väl på min
sida. Men hur vet du så mycket om San Sebastian, undrar man ju?
Jag är jättematintresserad. Och då har jag fått reda på att det är dit man ska åka. Men det är ganska krångligt att ta sig dit. Man måste flyga via någonting, så inga direktflyg eller sådär. Men så här för två år sedan så stack jag och Katte dit. Och kär. Alltså riktigt, riktigt kär. Och på tal om mat så här. Så det var två avsnitt sen, tror jag.
Jag måste fota dig, Jens, när du pratar om mat. Alltså, du får ju som en ny aura kring
mer exalterad än någonsin.
Jo, men det är fotboll och mat. Det är överlägset två största intressena. Det får man nog säga. Och för två avsnitt sen tror jag det var som Andreas Almgren var med.
Mm, just det.
Förutom ett alldeles lysande referat av ett medeldistanslopp som imponerade skarpt, så gillade jag också hans hamburgerrecept.
Så jag vill ha en ganska enkelt, men det är brioche eller bra potato bun som brödet. Sen så gillar jag ju grovmal köttfärs med ungefär 30% högre, eller 70% högre, 30% bringa. Och så inga mer kryddor än bara salt och peppar på precis innan man steker. Och så en bra ost som smakar men inte som tar över för mycket. Gruyère brukar jag gilla ganska mycket. Karamelliserad lök och så lite bacon. Så där har man den.
Helt plötsligt så drar han ett hamburgerrecept i sändning, och liksom kombinationen av högrev, oxfärs, salt, peppar, alltså hela den där grejen, och att det skulle vara gruyèreost på, liksom att bara ha liksom fått upp ögonen för gruyèreosten och den syltade löken på det. Alltså det, då tänkte jag också så här, det här borde vi ha i varje avsnitt. När vi har en gäst eller något sånt där som får berätta om sitt favoritrecept, alternativt kanske någon träningsgrej, alltså träningstips eller något sånt. Det här är min bästa övning för det och det eller något i den
stilen.
Jag gillade verkligen det Andreas Sandgren inhoppet, och gärna mer. Irma, har du något favoritrecept?
Jag har ju det, men jag är ju så här die hard vegan, Jens. Så ja, jag kommer inte komma med några smaskiga kött.
Det finns
ju
smaskiga sådana grejer.
Ja, men det finns.
Du ska inte be om ursäkt för det.
Nej.
Vi var i Montreal på en veganrestaurang. Vi var kompisar, två par som kom över från Sverige. De är tokköttälskare. Mm. Och jag bokade bord på en veganrestaurang utan att veta om att det var en veganrestaurang.
Ja.
Så jag kände bara, oh shit, alltså nu, det här kommer att bli problem. Men lugn hade alltså varit så. Men de gillade det dödskarpt alltså. Så, och vi äter jättemycket vegetariskt. Berätta, veganrecept. Ett, snabbt. Underbart.
Alltså fusion tapas är det bästa jag vet. Typ Supper, Juck, de restaurangerna i Stockholm som är, de är helt fantastiska. Det är mycket så här tacos, koriander och mycket mango, grönsaker och det är den bästa maten jag vet. Och när man så här får plocka, inte en rätt, utan det ska vara hur många som helst, och ska man bara sitta i ett stort sällskap och äta massa olika saker. Kanske inte det jag lagar hemma. Då blir det mer så här linser, grytor, lite rotfrukter och sådär. Men mycket fusion tapas.
Ja, men då vet vi. Nästa gång vi får slag på Alexander Isak så ska vi pumpa honom lite grann om maten i San Sebastian. Och du får komma med ett träningstips om du inte vill komma med ett restaurangtips till nästa gång du är med.
Ja, det låter bra. Där är jag säkrare.
Öppet hus i sporthuset.
Ja, vi är helt öppet. Det kan mathuset eller sporthuset eller vad som helst. Det är bara att höra av er. Det finns på Twitter, Instagram, hemsidan. Sporthuset podcast heter ju hemsidan. Sporthuset på Twitter. Tack alla som hörde av sig om intro till början. Vi var inne på ett par namn. Några andra, Robert Wien, Marcus G, Erik Norin, Krille, André Ulfborg. Tack också till Johan Pil som jag glömde tacka förra veckan. Och Jens Pettersson som hörde av sig om nyligen avslutade sim-VM som vi faktiskt inte har pratat om. Det avslutades ju förra veckan här, och han skrev det i det här mejlet att alldeles nyss så slog 22-årige amerikanen Caleb Dressel världsrekord på 100 meter fjärilsim. Och som jag spådde för drygt ett år sedan i kontakt med sporthuset, så tar han nu simningen till en ny nivå och är den största favoriten till OS-guld. Han blir en av de största profilerna nästa år på OS. Alla sporter räknat, då kan alla namnet Caleb Dressel.
Och nu har vi honom uppåt 50. Det känns som att det här är ett världsrekordförsök.
Här går det undan.
Titta, 22-83. Nej, det ska inte gå att simma så fort första 50. Det ska inte vara möjligt. Han är på jakt nu. Caleb Dressel. Vad är det som är på gång? Vad har vi för tid på gång från Caleb Dressel? Orkar den hela vägen?
Ja, ska det här hålla då?
Det blir ett världsrekord här. Om man orkar så blir det ett världsrekord. Caleb Dressel. Vi ser linjen som indikerar Michael Phelps världsrekord som är 10 år gammal. Ja, men nu är det utraderat. Nu har vi 49,5!
Är det inte sant?
49,50! Det är ett helt makalöst världsrekord för Caleb Dressel.
Ja, men det är inte
49,50, Lasse!
Det är inte möjligt.
Nej, det är inte möjligt.
Jag röst på bägge armarna här så håren bara stod rätt upp. Åh, herregud! När han säger det... Det är inte sant, säger han. Oj, oj, oj. Han har ju med liksom, det jag tycker det är helt underbart liksom. Även om det är inte liksom det som en bisittare alltid ska tillägga. Så när han gör det på det här sättet så gillar jag. Jag såg när Sara Sjöström vann 50 fjäril var det väl. Då förstår jag liksom att Frölander kan simning bättre än jag kan simning. Jag är urusel på det för övrigt. Men för han säger redan, tror jag, när nu är det bara målgången kvar eller något i den stilen, säger de. Och då har väl hon typ 4 såna här fjärilsimstag kvar. Han säger, den kommer bli bra. Alltså hans öga ser hur många tag, och om det blir liksom ett halvt sista tag eller ett för långt sista tag. Det ser han när det är 3-4 tag. Då fattar man, fan, men då kan man sin sport.
Och Lars Frölander som tog OS-guld 2000. Det var intressant också, för Caleb Dressel förresten, han 4 individuella guld tog han nu. Totalt 8 medaljer på VM, alltså långbane-VM, det som är samma som OS på det sättet. Ingen har tagit så många, slog alltså Michael Phelps. Mm. Men de har lagt till i och för sig ett par distanser sen Phelps karriär, så att det inte är 100% jämförbart. Men mycket vaket också för ett år sedan. Han gör en liten Jens Fjällström här, Jens Petersson, som hörde av sig för ett år sedan och blickade in i framtiden om Caleb Dressel. Verkar få helt rätt också till OS i Tokyo ett år som vi sänder på våra kanaler, Irma, på Euro. Sport Discovery. Jag gick in då, för jag tänkte så här, alla världsrekord då tänkte, för det är ju det man alltid funderar, varför friidrott slås det världsrekord vart 50 år känns det som, men simningen bara pang, pang, pang. Då hade de väldigt bra då, SVT, med just Lars Frölander, en liten serie om, som jag gick in och tittade på, varför slås det så många världsrekord i simningen? Och då räddade han ut det på ett jätteskönt sätt, och det är ju att det är så otroligt många parametrar i simning, med det här med bassänger och vatten och så här, som hela tiden utvecklas. Vill ha listan på varför det slås så mycket världsrekord? Alltså 10 nya världsrekord nu, och det är ju så det är i varje mästerskap nästan. Och då säger han det, bassängen har förändrats hela tiden för att ge mindre skvalp helt enkelt. Stor skillnad då genom åren med förändrade linor som utvecklats för mindre skvalp. Man har ändrat djupet i bassängen och antal banor också. Man har också extra banor längst ut för att det inte ska bli så mycket vågor helt enkelt som stoppar upp det hela. Och sen träningen då, där man har lagt otroligt mycket krut på undervattensfasen. För där finns det så mycket tid att hämta i starten och vid vändningarna. Det utvecklas hela tiden. Då tränas stenhårt då på undervattensarbetet, som de kallar det. Mm. Och sen då så är det mycket material. Det vet vi från de här hajdräkterna som kom för några år sedan. Då bara pepprades det in världsgård. De blev ju förbjudna sen, just det materialet. Men det finns fortfarande hela tiden utveckling att göra då inom det man får göra eller materialet. Och det är då anledningen. Och det skiljer mot till exempel friidrott, en löpning. Det finns inte så mycket att trolla med där om du bara ska springa. Du kan fixa med banorna och sådär, men det har faktiskt visat sig, jag som håller på med friidrotten, att det går inte att göra så mycket med banorna. Man stenhålla banor, det man ska ha, sen finns det inte så mycket mer att göra. Startblocken är som de är nu, möjligen man ska kunna hitta på någonting med startblocken, men där finns inte samma utveckling. Med simning hittar man hela tiden nya utvecklingsdelar, vilket gör att det peppras in nya världsrekord. Bra förklaring där av Lars Frölander.
Rimligt.
Väldigt bra klipp. Jag satt faktiskt och tittade igenom dem också.
Gjorde du?
Ja, fascinerande liksom. Men ta mössan. Badmössan har de ju nya varianter. För har ni inte sett det, när Sara Sjöström drog av sig sin, så hade hon ju mössa till under. Och det fattar man ju liksom, en dubbelmössa, vad är det då?
Ja.
Men då visade det sig att de nya mössorna är liksom lite mer hårda. Som är alltså lite mer en hjälm man tar på sig för att de inte ska skrynkla sig och för att det liksom ska bli minimalt motstånd när de simmar. Men om man har dem direkt på håret, då glider de lätt av. Så då behöver de liksom en dubbelmassa på det hela. Så det är ju, och ta de här pallarna till exempel, har ju utvecklats jättemycket, så att de har de här de har möjlighet att stå med en fot fram och en fot bak och liksom skjuta ifrån på ett sätt som inte har varit möjligt att göra tidigare, vilket ger en otrolig kickstart på loppen på ett annat sätt. Så det var en trevlig redogörelse.
Jag älskar ju simningen på OS, annars brukar jag inte följa den så mycket, men OS då, första veckan simning, andra veckan friidrott och når en speciell nimbus. Det blir spännande också att se då vad den här tjejen kan göra nästa år, den här tjejen.
Sjöström har kopplat grepp i den här finalen, leder med 20 meter kvar och simmar. Det ser ut att bli svensk guld, men det är knallhårt mellan flera simmare. Kommer Sjöström hålla undan, det är knallhårt mellan flera simmare, men det blir Sjöström som vinner VM-guldet. Hon gör det efter en stenhård duell med Krom och Vidjojo där på bana 2. Och det åttonde VM-guldet i historien är ett faktum. 2015 Kazan, Ryssland, Budapest 17 och nu 19 i Sydkorea. Och det efterlängtade VM-guldet kommer för 25-åringen från Stockholm.
Magnus Wahlman där, och vi hörde aldrig Anna-Karin Kammering, hon fick inte plats i det här klippet. Nej. Men de två alla på Radiosporten var det härifrån. Sara Sjöström tog alltså 5 medaljer, det har aldrig hänt tidigare från en kvinna i ett och samma VM. Och flest medaljer totalt nu i VM-historien, 16 stycken, hon kom fram så oerhört ung också. Och tredje raka VM-guldet på 50 meter fjäril, en distans som dock inte finns på OS-programmet, där är det 100 meter fjäril. Det var ju det som hon vann då också för 3 år sedan i Rio. 19 lopp på 8 dagar för Sara. 19 lopp på 8 dagar, nästan osannolikt.
Ja, hon är ju liksom kanske en av de största idrottare, eller kanske hon är en av de absolut största idrottare vi har haft.
Kanske främsta svenska idrottskvinnan genom tiderna nu faktiskt redan. Det är Annika Sörenstam och några till där som är med och fightas, men Carolina Klyft, Anja Persson och sådär, men hon ligger ju bra till faktiskt.
Ja, ska man ha en idol i sin egen ålder, då är det ju hon utan tvekan. Wow.
Visst är det så att hon testade lite ett nytt upplägg och utmanade sig själv lite i det här mästerskapet med alla de här och tävla på fler distanser än tidigare.
Ja, så var det.
19 lopp. Alltså det är så mycket på 8 dagar.
Och sen har hon tränat väldigt mycket också på att bli bättre i starten, första delen av loppet, för att kanske ytterligare maximera, och då möjligen att andra delen har blivit lite lidande. Ja. Så jag såg att den gamla OS-guldmedaljören Bengt Baron pratade om det i Sveriges Television, att möjligen då att hon kommer behöva lägga om lite till OS. Det blir lite test för henne här då, hon vill kunna maximera ytterligare. Det var ett guld, ett silver och ett brons i Rio. Hon kanske drömmer om ännu mer.
Hon vet nog vad hon gör, har jag på känn.
Många reaktioner den här veckan också på ämnet vi hade förra avsnittet. Gå gärna tillbaka och lyssna om vill, 202, om klagande boende grannar som förstör villkoren för idrottsplatser i Stockholm. Det kanske du har hört
med om. Ja, bra att ni tog upp det där.
Bovallen, Ursviks IP till exempel, kraftiga begränsningar. Det är väldigt kraftiga reaktioner på våra sociala medier mot de här grannarna som då stänger ner, kan man säga, möjligheten att använda högtalare och träningstider, möjlighet eftersom då de har vunnit i olika juridiska instanser. Gustav Göransson, en av de som hörde av sig, han sa det, tänkte flika in en liten kommentar om ljudnivån från idrottsplatser. Fredrik Wikingsson sa i sitt sommarprat för några år sedan att det vackraste ljudet är när en telefon ringer hemma hos en ensam äldre person. Ett ljud som visar att någon tänker på dem. Jag vill placera barn som idrottar och leker på en delad första plats. Barn lär sig mer än att bara spela fotboll under sånt utövande. De lär sig att bli lagkamrater med allt vad det innebär. De får motion, men framförallt har barnen roligt. Så till de personer som klagar på att barn för ljud när de utövar idrott. Skärp er, eller flytta.
Olyckspåsen i sporthuset.
Ska jag berätta en olycklig historia? Kör. Som vi drog senast?
Kör.
Vi drog i lappen den svarta onsdagen. Och då vill jag föra tillbaka det till 1-2-1-2-1-2 som väl du hade, Jens?
Stämmer, den påminner lite om varandra.
Ja, för det var ju så att det var VM 1990, då senast vi öppnade olyckspåsen. Jag tror faktiskt var du som drog den lappen in.
Ja.
Och sen var det Jens som tog hand om det. Nu ska det handla om kvalet till världsmästerskapet dessförinnan, alltså 1986 i Mexiko. Båda mästerskapens olyckliga stämpel hänger ihop med att Sverige under 80-talet inte tog sig till ett enda stort fotbollsmästerskap på här sidan. Det är viktiga perspektiv tycker jag. Nu ska det handla om den olyckligaste fotbollskvällen i den svenska VM-kvalhistorien. Den svarta onsdagen i Prag den 16 oktober 1985. Svenska landslaget i fotboll var efter ett imponerande kvalspel så gott som klara för VM i Mexiko 86. Det var bara slutpunkten som återstod och den verkade given. En poäng borta mot Tjeckoslovakien räckte, eller att Portugal inte vann mot Västtyskland i Stuttgart, alltså i Västtyskland. Och landslaget under Lars Laban Arnesson som förbundskapten hade haft en darrig start på kvalet, men allt lossnade när den tidens största offensiva stjärna Torbjörn Nilsson gjorde en suverän comeback och Sverige slog Portugal borta med 3-1. Den förre UEFA-cuphjälten för IFK Göteborg, Torbjörn Nilsson, som tackat nej till landslaget under flera år, var tillbaka och ett svenskt lag tog form som såg ut att bära riktigt långt. Och här kan jag tänka mig när jag drar namnen nu, Jens, att du får upp lite vibbar. För det var det här laget som formades. Målvakt Thomas Ravelli, då till vardags i Öster, faktiskt Östers IF i målet. Sen IFK Göteborg senare ju. Backlinjen med Ingmar Erlandsson, Malmö FF. Sven Dahlqvist, AIK. Glenn Hussein, PSV Eindhoven och senare under kvalet tillbaka i IFK Göteborg. Stig Fredriksson, också från Blåvitt i IFK Göteborg. Mittfältet, Andreas Ravelli, Öster, Robert Prytz, Glasgow Rangers, Glenn Strömberg, Atalanta, Janne Svensson, Eintracht Frankfurt, och anfallet, Torbjörn Nilsson i IFK Göteborg och Dan Corneliusson som då representerade Como i Serie A.
Robban Prytz spelade med Malmö FF och det är klart jag var inne i landslaget med ett gäng av dem där också, så fina namn.
Och en supersub, Mats Magnusson, som gick från Malmö FF till schweiziska Servette i den här vevan. Och bara några veckor före det som skulle bli den svarta onsdagen så spelade Sverige 2-2 hemma mot Västtyskland på Råsunda när Mats Magnusson gjorde ett klassiskt mål som inhoppade i slutminuterna precis efter att han bytts in.
Andreas Ravelli ut, Mats Magnusson in.
Det var minst ett mål för mycket för tyskarna i första.
Mats Magnusson! Ja! Det är sant! Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela.
Ja, allt var upplagt för VM nu. Men vad hände i Prag mot Tjeckoslovakien? Jo, Dan Corneliusson gjorde programenligt tidigt 1-0 och det krävdes nu två tjeckiska mål för att Sverige skulle riskera att missa VM. Andreas Ravelli i slutet av första halvlek. Självmål bakom brorsan. Nu är vi verkligen på väg mot den svarta onsdagen. Andreas Ravelli självmål bakom brorsan Thomas i slutet av första halvlek och sen gjorde tjeckerna 2-1 i andra halvlek, vilket blev slutresultatet. Okej, allt talade faktiskt fortfarande för Mexiko-VM. För det var ju så att tyskarna skulle bara göra sitt jobb och inte förlora. Det räcker alltså med kryss mot Portugal hemma i Tyskland. Och det var alltså så att tyskarna hade vid den här tiden aldrig förlorat en VM-kvalmatch överhuvudtaget på hemmaplan. Så man förstod att det svenska laget som samlades på hotellet i Prag för att följa matchen ändå var förhoppningsfulla. Radiosporten hade ordnat så att landslaget kunde lyssna på Tyskland-Portugal från Stuttgart i radio via en specialledning. Det var ganska stort projekt där på den här tiden. Alltså långt före internet och ISDN och allting, så man fick en specialledning in på hotellet då. För det gick inte att se matchen på tv. Det här var ju på järnridån och i Tjeckoslovakien. Det gick inte att få upp den där matchen och på tv, utan det var radio som gällde och det fixade radiosporten. Och anledningen till att man fixade det var att man ville ha häftigt ljud när Sverige blev klara för VM. Jubel, direktintervjuer, underbart. Vi i VM första gången sedan 1978. Allting talade för det. Men det blev outhärdliga timmar vid radion för det svenska landslaget. Ett defensivt Portugal tog ledningen. Tyskland pressade, hade två ramträffar. En av stoppskotten var så nära att gå in att Tommy Engstrand, radiosportens kommentator i Stuttgart, först trodde att den var inne och landslaget jublade. Men sen visade sig att den inte var inne. Ni vet hur det kan vara ibland att lyssna på radio. Slets mellan hopp och förtvivlan. Och här då, det hopplösa slutet, Tommy Engstrand kommenterar.
Och det är mindre än 30 sekunder kvar. Portugal anfaller med 3 man. Och nu är det nog förlorat. Det måste till ett under. Bremer har bollen. Domaren tittar på klockan på nytt. Sätter pipan i munnen. Där kommer det långa passning. Där är matchen slut. Portugal har emot alla odds besegrat Västtyskland 1-0. Portugal till VM och Sverige utslaget.
Klassiskt referat i Radiosportarkivet när Tommy Engstrands röst spricker. Så trots drömläget så missade Sverige Mexiko VM 86, vilket innebar att Sverige missade sitt fjärde raka stora mästerskap. Det skulle bli ytterligare en miss efter det och sen kom det här som Jens hade uppe då 1-2-1-2 när de äntligen gick till VM. Chocken i svenska laget var total. Jag minns särskilt Robert Prytz och hans tårar när han satt vid det där bordet och hade lyssnat på den där radiosportsändningen. Det var mycket bilder på det i tidningarna. Och den svenska förbundskaptenen Lars Laban Arnesson fick sluta efter VM-kvaldebaclet. Och en av de största svenska stjärnorna vid den här tiden, Glenn Hussein, han sa så här många, många år efteråt om förlusten, och det är ändå spelare som har varit med om det mesta på en fotbollsplan.
Det var faktiskt en av de värsta upplevelser man har varit med om i livet. Alltså nu snackar man inte om personliga tragedier och sådär, men idrottsmässigt så var det för jävligt.
Jag kommer ihåg det här jätteväl. Och jag kommer ihåg Prytz tårar lika så. Det var ju nästan så att han var otröstlig. Och det är väl tjusningen med att VM spelas var fjärde år. Att betydelsen för varje mästerskap blir så otroligt stort. Och varje spelare vet att det kanske finns ett eller två eller max tre tillfällen. Och för Sverige som inte hade kvalificerat sig på ett par år, så var ju det här liksom en kröning av mångas karriärer, skulle ju det där mästerskapet bli. Och så sedan blev det av intet. Jag kommer ihåg Mats Magnusson efter den där Tysklandsmatchen. Tror jag någon hade fått på honom en t-shirt med Laban i sombrero. Laban, alltså förbundskaptenen, i sombrero hatt. VM skulle ju spelas i Mexiko. Och det är klart, det indikerar ju att man var rätt säkra på att det här skulle lösa sig.
När man hör alla röster som var med, man kan ju känna igen sig i massa olika tillfällen. Men just som Jens är inne på, att ett VM, det var fjärde år, och när det har varit tufft så länge och det är så nära, och alla liksom upplever den här sorgen på samma sätt. Så hjärtskärande verkligen.
En grej bara, vad känner du kring smeknamnet Laban? Känns det seriöst eller?
Det känns framförallt med så här, den här mardrömsslutet.
Spöket Laban.
Ja, att det var något signifikativt i att han...
Det roligaste det Laban har sagt, Lars Laban Aresson, det måste ändå vara då, han var ju ganska ifrågasatt, som jag förstår, under lång tid. Det här vet kanske du ännu mer om, Jens. Men han ville spela på ett visst sätt som de här tränarna som kom fram, som förde fram 4-4-2 i Sverige. De engelska tränare, Roy Hodgson och Bob Houghton och så, som blev IFK Göteborgs modell när de var så framgångsrika. Han ville spela på ett annat sätt. Det var bara att hela laget kom ju från blåvitt och spelade 4-4-2 med press och understöd och sådär. Och Laban ville spela på ett annat sätt med de spelarna, så blev det ganska rörigt. Det var inte mycket glamour under Laban, va? Nej, jag tror inte. Så någon gång när det var journalist som sa så här: men ni gör ju inga mål, hur är det med offensiven? Det händer ju ingenting. Då sa han bara: vill ni se mål, då får ni gå på hockey.
Vevat några gånger i citatet.
Ja. Okej, ta en lapp där och se.
Är det kärlek?
Ja, det är inte många lappar kvar. Kan inte ni höra av er, ni lyssnare, med lite fler inspel kring till kärlekspåsen? För nu börjar det sina i den där.
Jag gillar att få ta från den här påsen istället för olyckan.
Jens är väldigt bra. Alltså, om du vecklar upp den för Jens där på hans
ska kamera. Ska jag få läsa? Där.
Ja, han brukar göra väldigt dramaturgiskt bra när han läser upp det. Han väntar lite med...
Nu blir det förväntningar.
Det är ingen fotboll.
Då ska vi se här. Okej, nej, men nu är det vinteridrott. Nu går det ut för. Nu går det fort undan. Och det är en som har utmanat Ingemar Stenmark om att ha mest världscupvinster i historien. Hon är amerikanska. Hon heter Lindsey Vonn.
Wow.
Ja, men det blir bra. Det blir bra.
En av de stora kvinnliga idrottarna under efter millennieskiftet, kan man ju säga. Ja. Lindsey Vonn.
Hon kom väl aldrig i kapp Ingemar Stenmark och hans 86 världscupvinster eller vad det nu var för någonting.
82. Så nära.
Det säger
du. Och snabbkolla där. Men framförallt fartgrenarna som de är inne på. Det går undan. När Lindsey Vonn dokumenteras i avsnittet nästa vecka. Men då, stark insats Irma, efter att bara kliva ur
sjuksängen.
Har du pratat någonting senaste dagarna?
Nej, alltså jag har inte det. Det här är typ min debut i samtalston. Men det kunde inte bli ett bättre sätt att starta min återhämtningsperiod än att vara här och få surra. Ja. Så, vad roligt.
Bra comeback.
Ja, nu känner jag mig frisk. Just det. För riktigt.
Då kör vi.
Men vi kör igen nästa vecka, Jens. Då ska du komma hit till Stockholm och köra med Lasse. Och vi ska också ta en matbit apropå ett av dagens viktigaste ämnen.
Osh, det blir bra. Det blir riktigt bra.
Nästa torsdag hörs vi igen. Irma, du spelar snart igen.
Ja, när ni hör det här så vet ni hur det går.
Mot
Örebro borta. Fjärde placerade Örebro mot... lite lägre placerade Djurgården. Ja.
Tack för idag, vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!